Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Dekonstruktiv kritik gästas idag av forskaren och författaren Magnus Norell som bjudits in för att tala om sin nya bok 1979 och arvet efter politisk islam. Boken handlar om det krig som pågår inom den muslimska världen och varför mycket av våldet spiller över ända in i våran egen världsdel. Magnus Norells forskning inriktar sig på frågor som rör terrorism, politiskt våld, demokratifrågor samt säkerhetspolitik i Mellanöstern och Centralasien, främst då Afghanistan och Pakistan. Och Magnus har tidigare jobbat för Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan Säpo och MUST samt varit forskningsledare vid Utrikespolitiska institutet. 2015 gav han ut boken Kalifatets återkomst, orsaker och konsekvenser som svenska förlag vägrade ge ut. Trots eller på grund av det blev det en enorm framgång. 1979 och arvet efter politisk islam går att beställa på magnusnorell.com och länk dit hittar du på aronflam.com om det nu skulle vara för svårt att komma ihåg magnusnorell.com. Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är en kapitalistisk hjälte. Krossa socialismen. Om du inte stöttar dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com/aronflam i ett ord. patreon.com/aronflam i ett ord. På Swish 0768-943737. 0768-943737 via PayPal. Eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Det gäller alltså även dig, YouTube, Spotify eller iTunes-konsument. Jag ser nog vad du inte gör. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som Your feelings are hurting my thoughts, Dina känslor sårar mina tankar eller Krossa socialismen för socialism i ondska hjärta. Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få ta del av på din kropp eller kaffekopp. Jag har också tagit fram 2 paket till jul, en box Y och en box K som innehåller en massa godsaker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. I den här lådan får du massor med julklappar till den du älskar. Lådan är också som gjord för en unboxing experience att dela med nära och kära i dina sociala medier. På hemsidan aronflam.com finns också affischen och boken Det här är en svensk tiger på både svenska och engelska. Men nu ska det handla om Magnus Norell och 1979 och arvet efter politisk islam. Det är inte första gången Magnus Norell är med i dekonstruktiv kritik. Första gången Magnus gästade DK var redan i mars 2017 i avsnitt 3.333333 som du finner länk till i presentationen av det här avsnittet på hemsidan aronflam.com. Det är med stor glädje jag bjuder in Magnus för att diskutera 1979 och arvet efter politisk islam då den ges ut på Samizdat förlag. Samma förlag som gav ut Det här är en svensk tiger och som jag har grundat med hjälp av dig som stöder mig. Om du som stöder mig, du kapitalistiska hjälte, undrat vad jag har gjort med dina pengar så har jag alltså grundat förlaget Samizdat. Och förra gången som Magnus Norell ville ge ut en bok om det något känsliga temat islamism blev han tvungen att ge ut den själv. Men den här gången slipper han merarbetet så han kan ägna sig åt det han ska göra, nämligen forska och skriva. 1979 och arvet efter politisk islam är alltså den andra bok som Samizdat förlägger redan första året efter dess tillkomst. Kalifatets återkomst finns för tillfället inte ens att köpa i handen, men Magnus har lovat oss på Samizdat att skriva ett nytt förord och Kalifatets återkomst publiceras därefter igen av Samizdat, först efter jul, och kommer då att finnas där du hittar 1979 och arvet efter politisk islam, det vill säga på magnusnorell.com. Kalifatets återkomst återkommer alltså tack vare ditt stöd. Fler böcker och fler författare ska det bli, och det är tack vare dig och ditt fortsatta stöd. Så gå gärna in på magnusnorell.com och köp en bok, för det stöder fortsatt utgivning. För tydlighetens skull så är det inte jag som har förlagt boken, även om jag äger en del av förlaget. Det är Big G, Samlingsstads vd, som har gjort det. Han är även redaktör för boken. Så den färdiga produkten har jag fått läsa först strax före samtalet med Magnus Norell. Det är en intressant läsning som består av Magnus äldre texter uppdelade på årtal och ämnesområde, sammanvävda av en båge som utgår från året 1979 och ger en överblick av problemet från Iran genom Mellanöstern ned till Afrika. Med de orden presenterar jag Magnus Norell. Njut. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik, Magnus.
Tack så mycket.
Så du har ju varit här några gånger förut, och jag brukar ju börja med en generell presentation, men jag tänker att lyssnarna, om de vill veta vem du är, kan ju bara lyssna på de gamla avsnitten. Och sen så kan vi prata om varför du är här idag.
Det låter väl som en mycket bra plan, tycker jag.
För du har skrivit en ny bok.
Jag har det.
Ja. Mm. Och den heter
1979, arvet efter politisk islam.
Så vad hände 1979?
Det hände massa saker 1979, men de tre händelser som jag tar upp i boken är som en sorts startpunkt, kan man säga, för den moderna politiska islamismens segertåg, kan man väl nästan säga, över världen, var då dels den iranska revolutionen, naturligtvis, dels också ockupationen av stora moskén i Mekka och den sovjetiska invasionen av Afghanistan. De tre händelserna, menar jag då, kan man se som startpunkter för de här olika formerna av politisk islamism som så att säga satte sig, eller fick ett svung framåt och fick en betydelse i hela Mellanöstern och därmed också naturligtvis i Europa till exempel, på ett sätt som kanske inte annars hade varit fallet. Och från det kan man också se, menar jag då, du kan förstå mycket av det som har hänt i Mellanöstern sedan dess, tack vare de här händelserna.
Jag tyckte att det fungerade väldigt väl som ett pedagogiskt verktyg att sätta 1979 som startdatum eller år när jag läste boken. Och det förvånade mig lite, därför att politisk islam är väl äldre.
Ja, visst. Absolut, politisk islam är egentligen lika gammal som islam självt, eftersom islam från början var både ett politiskt projekt och ett religiöst projekt. Så visst, det kan man säga. Min poäng är väl snarast att i sin moderna form, om man ska uttrycka det så, så var det här, var det här året viktigt. Därför att det fick både ekonomiskt och politiskt en olika plattformar varifrån man kunde då arbeta sig in i olika länder. Det här låter kanske arbeta sig in plattformar. Det är inte så att det fanns någon övergripande tanke här. Det fanns inte någon Dr. No som satt i någon håla och bestämde det här. Men konceptet politisk islam, både i dess militanta och icke-militanta form, även om den är mycket äldre, precis som du säger, fick som sagt i och med de här händelserna en plattform från vilket man kunde så att säga sen påverka olika länder i olika sammanhang och olika riktningar. Och det har ju naturligtvis lett till att den inneboende konflikten i islam, den här slitningen, den här konflikten, den här kampen mellan vad som ska dominera, det politiska eller det religiösa, som alltid har funnits där. I min förra bok, Kalifatets återkomst, så skriver jag om väldigt mycket om hur människor i de muslimska länder var mycket tidigare med att se det här, långt före man var i Europa och ville göra någonting åt det. Så att det inte så att den frågan är ny. Men vad som hände i och med de här olika händelserna som fick sånt oerhört stor betydelse var att det blev en möjlighet för de organisationer och grupper och rörelser som drev politisk islam att få en möjlighet att påverka både hemma i de muslimska länderna i Mellanöstern och i muslimska diasporakommuniteter runt om i Europa.
Jag tänkte att vi skulle gå igenom dem lite mer specifikt, och jag tycker att vi börjar med Afghanistan. Varför gick Sovjet in i Afghanistan? Och när var det? Ja, det var ju 1979.
Precis. I slutet på 1979. Precis, runt jultid där. Och det gjorde man ju därför att redan innan så hade det ju varit en militärkupp i Afghanistan, där då kungen störtades. Och två faktiskt kommunistiska fraktioner tog över i någon sorts ohelig allians och en väldigt skakig allians. Och det ledde till slitningar in i landet. Och eftersom det då var en kommunistisk kupp så fanns det redan från början, båda så att säga, fraktionerna ville ha Sovjets stöd. Och Sovjet...
Det här var ju under kalla kriget.
Det här var under kalla kriget, ja visst. Väldigt mycket så under kalla kriget. Och man valde då till slut en av de här fraktionerna. Och gick in då för att stödja denna fraktion. Och gjorde det militärt helt enkelt.
Och när du säger valde, då menar du att Ryssland valde. Det var inte så att Afghanistans befolkning...
Nej, de har sällan fått vara med och bestämma någonting. Nej, utan det var Sovjetunionen under Brezhnev då var det då som bestämde att nu behöver vi intervenera därför att det här håller på att gå käppret åt skogen. Det var kaos och det var inbördeskrig. Och i en mycket, mycket omfattande militär operation så gick man in och tog livet av den ena personen här. Och etablerade ett styre som naturligtvis nominellt var afghanskt. En afghansk president och en afghansk regering. Men stöttad av sovjetisk militär. Och det blev ju ett krig som höll på i 10 år. Knappt 10 år. Men efterdyningarna av det gjorde ju att dels att Afghanistan som fungerande nation bara rasade ihop. Och det har man ju fortfarande inte kommit ur. Men det går ju också upp till en mängd olika etniska stridigheter in i landet som fortfarande inte är på något sätt avgjorda. Och det blev ett uppsving för då militanta islamistiska grupper.
Varför det?
Jo, därför att det blev så eftersom Sovjetunionen var ju officiellt ett ateistiskt land. Och drev det väldigt hårt. Och de försök man gjorde för att modernisera Afghanistan gjorde man, det var ju väldigt hårdhänta metoder. Det började redan innan den sovjetiska invasionen. Det var ett av problemen med den här militärkuppen, att man väldigt snabbt skulle göra en Atatürk, eller på sig, och slänga in folk i någon sorts modernitet. Men till skillnad från Turkiet så fanns det ju ingen bas för det. Ingen grund för att kunna göra det här. Men Sovjet fortsätter ju på den här inslagna vägen, ganska hårdhänt då, att modernisera Afghanistan. Och de krafter då som motsatte sig det här kunde samlas kring, och det är ju inte så konstigt kanske, den form av traditionella islam som ändå fanns där, som var ganska stark, i synnerhet ute på landsbygden då. Så att muslimska företrädare av olika schatteringar blev symboler för motståndet mot ett väldigt hårdhänt och brutalt sovjetisk ockupation. Och i och med detta då så fick de ju en roll, en politisk roll som de kanske inte ändå riktigt hade haft annars.
Mujahedin.
Ja, det betyder motståndsmän. Eller de,
finansierade ja, med CIA-pengar.
Ja, delvis. Det var ju ett saudiskt initiativ faktiskt som sa att och det blev ju en del av det kalla kriget. Jag menar, USA såg en roll här. En möjlighet här att bekämpa Sovjet. Precis som de hade blivit bekämpade av Sovjet i Vietnam. Och då tog man hjälp av dem man kunde ta hjälp av. Och ganska kortsiktigt då så såg man det bara som ett sätt att saudierna och Pakistans regering var de som bestämde vem som skulle få CIAs pengar. CIA själva hade väldigt dålig koll på det. Och brydde sig nog egentligen inte om det heller egentligen. Till att börja med, utan poängen var att få det till Sovjet. Och det lyckades man ju bra med. Men pengarna styrdes av Saudiarabien och Pakistan. Och de gick framförallt till olika väldigt oerhört konservativa ortodoxa sunni-islamiska grupper. En av de mest kända som inte var hörde till dem, det är ju Massoud, tajiken uppe i Panjshirdalen. Men han fick stöd från Frankrike i väldigt hög utsträckning. Men i övrigt så gick pengarna framförallt till ortodoxa, konservativa grupper. Som naturligtvis inte alls var intresserade av någon reformation av islam. Vare sig Afghanistan eller någon annanstans. Och det gjorde också att de potentiella krafter som skulle ha kunnat fungera som någon sorts balans här. De fick ju inget stöd alls. Och det är ungefär samma process som vi har kunnat se i Syrien, som man såg i Afghanistan. Så det fick en effekt av det skälet.
I boken så skriver du ju att det var en enorm PR-framgång för islamism, därför att om ett gäng liksom killar på hästrygg med repeter i gevär kan besegra världens näst vid den tidens största krigsmakt, så tyder ju det på att Gud definitivt är på deras sida.
Definitivt. Precis. Exakt. Nej, men det fick ju den effekten, va? Och sen behövde man inte tala om att det som verkligen svängde, det var ju amerikanska anti-aircraft guns. Alltså såna här manpads. Vad säger man på svenska? Handheld.
Robot 70, tror jag.
Ja, det är den svenska varianten. När en person kan stå och skjuta ner helikopter till exempel. Att man kunde hantera det sovjetiska flygdominansen. För det fanns ju inte hos motståndsrörelsen överhuvudtaget. Men i och med att man kunde bara skjuta ner sovjetiska helikopter utan att behöva vara väldigt sofistikerad. Och det gav en skjuts åt dem naturligtvis, som gjorde att det sovjetiska flygdominansen inte kunde komma till sin rätt längre. Och sen naturligtvis det faktum att det här kostade Sovjetunionen fruktansvärt mycket, både pengar och liv. Och till slut så det var ju absolut helt klart en bidragande faktor till att hela Sovjetunionen föll så småningom, bara några år efter att man drog sig ur Afghanistan, definitivt. Alltså Sovjetunionen klarade inte av det här. Man kunde inte ha råd med det här, helt enkelt. Man hade inte råd med det här. Och motståndet inne i Sovjetunionen blev ju också större. Även om det inte kanske diskuterades så mycket, så fanns det ju där.
Så det var en av grejerna?
Det var en av grejerna.
Och sen så har vi då Iran, revolutionen i Iran.
Ja, det är väl precis, och det är naturligtvis välkänt. Faktum när då Khomeini, som då befann sig i exil i Frankrike, återkom till Iran i början på 1979 då, februari. Och den revolutionen, den iranska revolutionen, det är intressant därför att innan Khomeini återkom, så att säga, så var det ju en stor enighet bland alla, egentligen väldigt många politiska grupper från höger till vänster. Från islamister till kommunister, att Shahs dagar var räknade och att man behövde någonting nytt. Och det fanns ju en förhoppning naturligtvis att när Khomeini återkom, för att han kunde ju återkomma som en sorts enande person, det var ju så han sågs för hela Iran, att det skulle kunna bli någonting mycket, mycket bättre. Det kan man ju säga var önsketänkande, därför att han har ju aldrig gjort några hemligheter om vad han tyckte och vad han tänkte på något sätt. Utan det var väl det att man lätt blev, det kan man ha spekulerat om vad som gjorde att folk vägrade att inse det där, men, eller man ville kanske inte inse det. Men det fanns ju också en diskussion om att det finns så många andra krafter här än just islamisterna som kan balansera honom på ett sätt. Och då underskattade man naturligtvis honom grovt, och den organisation den ideologiska kraft som fanns bakom honom.
Det är ju intressant. Därför att det som fick Shahen av Iran avsatt, det var ju en koalition mellan kommunister och, vad ska man kalla det för, islamister.
Ja, och alla däremellan.
Ja, det var ju väl inte så många däremellan.
Ja, egentligen. Det fanns, jo, men det skulle jag ändå säga att det fanns.
Skulle du säga att Irans folkparti var en av de största, största grupperna?
Kanske inte om du uttrycker det på det viset. Nej, det är sant. Men det fanns ju stora grupper där. Jag menar, det fanns ett ganska stort civilsamhälle, det fanns en stor medelklass. Utbildningen var hög, alltså det var ändå ett jämförelsevis för regionen i slutet på 70-talet ett ganska modernt land. Så jo, det skulle jag nog ändå vilja påstå att det fanns, men de krafterna krossades ju snabbt av Khomeini så fort han kom tillbaka naturligtvis. Och det tog ju ett tag för honom att konsolidera sin position, men det gick ändå förhållandevis snabbt för honom att göra det, och rätt många drevs i exil och mördades naturligtvis.
Redan här tycker man ju att vänstern borde lärt sig att inte samarbeta med islamister.
Man tycker ju det. Man tycker ju det. Och ändå var det ju då en fäbless bland vänsterintellektuella i Europa, inte minst i Frankrike, för just Khomeini. Det tycker jag själv är väldigt intressant. Hur, jag kan inte riktigt förklara det faktiskt, därför att det är så uppenbart att kommunister och vänstermänniskor räknade som, för islamisterna var ju det fienden. Ogudaktiga människor som man inte kunde ha någonting med att göra. Nyttiga idioter kanske möjligen. Men det var ju aldrig snack om att man skulle kunna ha något samarbete här mellan. Det fanns liksom inte på kartan. Så det är intressant. Det är intressant just den här fäblessen och vurmen för de här islamisterna på vänsterkanten. Det har du helt rätt i. Lite svårförståeligt faktiskt, för som sagt, för den som har ögon att se med och intresse av att läsa, så var det här alldeles uppenbart från början.
Och sen tycker jag att en av de absolut viktigaste av de här händelserna, det är väl den som är minst ihågkommen idag. Mm. Det är ockupationen av stora moskén i Mekka.
Ja,
det är, har du lust att berätta lite om den?
Det är helt riktigt. Det är naturligtvis det som är en av de minst kända händelserna, men förmodligen en som har, den har minst lika mycket betydelse som de andra. På sätt och vis kanske mer, därför att det var ju då ganska hårdföra, får man ju säga, islamister i Saudiarabien. Personer som hade gått igenom det saudiska utbildningssystemet, som hade arbetat för att en sorts återgång till, som de såg det då, till traditionell islam, som var mot den öppning som ändå fanns i Saudiarabien då, eftersom det här var några år efter det att oljan verkligen började få en betydelse ekonomiskt för Saudiarabien. De översköljdes av pengar, väldigt stora pengar på väldigt kort tid, och i den processen så växte det fram ett motstånd mot det här går för fort och vi ska inte ha all den här västerländska påverkan på något sätt. Och då beslöt man sig då för att den här gruppen av människor, att man skulle, för att markera och visa att det här har gått för långt. På det stället där det förmodligen skulle få som mest pang för pengarna, man säger så, nämligen den stora moskén. Och det tog ju flera veckor innan man lyckades få loss de här personerna från moskén. Och då först med hjälp av franska specialstyrkor. Vilket inte kom, all, den här historien kom inte fram för flera år efteråt, och det tystades ju ner.
För det var så pinsamt.
Det var ju fruktansvärt pinsamt naturligtvis. Men det ledde till då var ju att den saudiska regeringen då, kungen, kraven från de här personerna.
Vilka var de här personerna, bara innan du fortsätter, som tog över stora moskén?
Jo, de var ju personer, som sagt, som man sa, som hade gått igenom, som var aktiva i olika muslimska. De såg det väl inte som islamistiska, utan de såg det som muslimska organisationer och rörelser, där man kraftfullt hade kritiserat den egna regeringens öppnande mot väst, och att man tillät biografer, teatrar, kvinnor på offentlig plats på ett annat sätt, till och med som tv-uppläsare. Och televisionen var ju helt ny i Saudiarabien också. Så att det var väldigt snabba förändringar i ett väldigt konservativt samhälle på väldigt kort tid. Och det hade man ganska kraftfullt tagit avstånd ifrån och gjort det offentligt också. Eller ja, så offentligt igår.
Men de var inga bönder?
Nej, det var de inte. De var inga bönder. De var ju intellektuella personer från, i vissa fall, ganska välrenommerade familjer. I Najba till exempel, alltså det saudiska kärnlandet. Och det intressanta är också att den religiösa, så att säga, överheten i Saudiarabien, som naturligtvis tillsammans med kungen, och det är intressant, om man backar lite till Saudiarabien, så att säga, bildande då, var ju en väldigt tydlig koppling mellan det politiska och det religiösa från början. Kungen, så att säga, sa att ni får bestämma över det religiösa, men lägger inte i det politiska, det sköter jag. Fine. Men det som hände då efter den här ockupationen och de här, då man till slut blev av med de här personerna, då var det så att allihop dödades, antingen då under striderna i ockupationen, eller de avrättades efteråt. Men deras krav till mötesgick praktiskt taget helt och hållet. Och kungen och hans regim tänkte ju då att vad han såg det här som var inte att nu har jag chansen att knäcka de här en gång för alla genom att verkligen driva fram det här som har redan har påbörjat, så att säga. Utan han tänkte, det här är rörelser som finns i Saudiarabien. Det har gått för fort, det har gått för långt. Jag vill inte riskera det här igen. Så att markera genom att ta livet av alla de här personerna som då hade överlevt själva ockupationen, men tillmötesgå deras krav för att lugna ett i stort sett, som sagt, väldigt konservativt religiöst land.
Så han gav dem rätt?
Han gav dem rätt, precis, det kan man säga. Även om man inte gjorde några stora åthäver av det, för att, som sagt, hela den här historien tog det många, många år innan den kom ut och man kunde skriva om det på ett normalt sätt. Men det ledde också till att Saudiarabien med väldigt mycket cash kunde sprida sin egen religiösa tolkning av islam och se till att islamistiska eller muslimska organisationer och grupper runt om i världen, inte bara i Saudiarabien och Mellanöstern utan även i Europa, fick tillgång till ett kassaflöde som var ganska omfattande, så länge man skrev under på liksom den saudiska sättet att betrakta islam. Och det gjorde att det växte upp mängder med islamistiska organisationer runt om i Europa. När jag säger islamistiska här så är det just därför att det kopplingen mellan det politiska och det religiösa var så tydlig. De själva kallades inte nödvändigtvis det. De var ju muslimska organisationer såklart. Men för att ha klart för oss vad vi pratar om. Och det gjorde att till exempel muslimska brödraskapet då sågs ju som en intressant rörelse för saudierna att infiltrera och påverka och styra. Nu är det ju tvärtom. Nu är de ju klassade som en terrororganisation av Saudiarabien. Men då var det inte så. Och det betyder att det kunde växa upp mängder med diaspora organisationer och rörelser runt om i Europa. Och det, efterverkningarna av det ser vi fortfarande idag i Europa. De här grupperna och organisationerna har fått mycket, mycket pengar. Och det blev också ett sätt för Saudiarabien att markera mot Iran. Där du hade en shia-muslimsk revolution som naturligtvis såg som ett genuint hot mot inte bara det saudiska kungadömet utan alla andra konservativa regimer runt om i Gulfländerna och på andra håll också i Nordafrika och i Mellanöstern. Så den här kampen mellan Iran och Saudiarabien som de två kontrahenterna som leder så att säga varsin sida här, det shiitiska och det sunnitiska, det är ju en konflikt som ligger som ett raster skulle jag säga idag över hela Mellanöstern. Alltså du ser den konflikten på så många olika håll.
Och de eldar på varandra också, därför att den här moskéockupationen, det visste inte jag innan jag läste din bok. Det var ju alltså på 100-årsdagen. Har du lust att...
Just det.
Ja, det är 100-årsdagen av Mahdis återkomst i princip.
Ja.
Alltså de såg det här som en... De såg till att göra den här terroraktionen på rätt dag för rätt symbolvärde.
Ja, precis. Just det. Det finns ju en sån att vi varje... millenniumskift är det väl först och främst, men också även 100-årsskifte så ska det komma en makt, en räddare, en befriare och så att säga vinna tillbaks islam till dess ursprungliga renhet. Så att naturligtvis var datumet uttänkt att matcha det här på ett sätt. Och det var ju också, och det visar också att det var en övertänkt operation. Det kan man ju säga därför att de samlade vapen och mat och vatten flera veckor innan det här ägde rum som man då förvarade där på olika ställen runt om i moskéns källarutrymmen och sådana saker. Alltså det var ju planerat. Men just därför att det skulle vara en markering av att det här är en muslimsk, inom muslimsk kamp. Vi måste sätta stopp för det här som håller på att ske här. Vi måste stoppa det här. Islam håller på att förrådas av den egna regimen genom att släppa in väst på det här viset. Och det måste vi markera på ett sätt som alla förstår. Och därför så då valde man det här datumet. Så att det hade en betydelse även där naturligtvis. Men som sagt, långsiktigt så har det, och det är det som jag tycker är intressant, och långsiktigt så har det fått en betydelse som även idag påverkar konflikterna runt om i Mellanöstern. Och även där så blev det så att militanta islamistiska rörelser fick möjlighet att bygga upp och organisera sig på ett sätt som kanske inte hade varit fallet innan. Och saudiska pengar, som jag sa tidigare, spelade ju stor roll när det gäller just kriget i Afghanistan till exempel. Där man som kunde gå in och stödja de här olika mujahedin-grupperna i Afghanistan.
Men om man utgår från 1979 så är det fortfarande en stor skillnad. Alltså det de krigar mot är varandra, shia och sunni, kan man säga.
Ja, precis. Den konflikten, exakt. Och man gör det ju by proxies ganska mycket då. Det ser vi ju då med när Iran då bygger upp och har fått stöd av olika shia miliser. Jag menar, det är människor som rekryteras från Afghanistan bland annat, Irak, Yemen, Libyen på många olika håll. Så har man...
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Lisa. som är aktiva till exempel i Syrien då.
Jemen är Houthi och de är Shia.
Ja.
Hezbollah är Shia.
Ja.
Men Hamas?
Nej.
De är Sunni?
Ja, det är de.
Så ja, när börjar Shia och Sunnis islamister smälta samman?
Ja, jag vet inte om de kommer att smälta samman så mycket som att man kan ju ha gemensamma fiender. Det brukar man ju säga, få saker förenar som en gemensam fiende.
Inget är en så gemensam fiende som judarna.
Nej, precis. Nej, exakt. Det har ju varit en defining feature för islamister under väldigt lång tid.
Vad menar du med judarna? Väldigt lång tid? Längre än 1979?
Ja, men återigen, det går också tillbaka till liksom 600-talet. Att det judiska ses som ett hot. Och det kan man ju ha en eget poddavsnitt om, men så det kanske vi inte ska fastna i för mycket här. Men poängen är att det judiska och Israel då, naturligtvis som en symbol för det judiska överhuvudtaget, är en fiende som man kan enas kring. Och det är klart att för både Hamas och Iran så finns det en vinster här, va? Hamas behöver pengarna, de behöver stödet. Och det kan de få. Och som man säger, håller man på dunkna så kanske man inte frågar vem som drar upp en. För Iran är det bra, därför att det blir ytterligare ett sätt att peta på och störa Israel på olika sätt. Och naturligtvis också det att man kan säga till andra sunniledda regimer, kolla här, vi gör det ni inte gör. Vi stöder Hamas här som ju kämpar för den goda saken. Men vad gör ni? Ni sitter där och bara blir feta och rika. Så det finns ju en sån poäng också. Det är en pragmatisk regim vi har i Iran.
Så hur skulle du sammanfatta den här boken som jag just har läst?
Jag skulle sammanfatta den på så vis att säga att de här tre olika händelserna då från 79 blev startskottet för, ja, jag använder ordet igen, modern politisk islam. Både militant och icke-militant. På ett sätt som knappast hade varit fallet annars, tror jag. Både ekonomiskt och politiskt och militärt. Och det förklarar väldigt mycket av, i alla fall delförklarar väldigt mycket av de konflikter vi ser idag runt om i Mellanöstern. Och det förklarar definitivt hur det kommer sig att olika islamistiska organisationer och rörelser har lyckats skaffa sig en sån politiska plattformar runt om i Europa som någon sorts ovalda representanter, nu gör jag stora citationstecken här, för muslimska kommuniteter runt om i Europa, vilket de naturligtvis inte är. Men det förklaras av det här. Min förhoppning är väl också att kunna förstå bakgrunden till varför det ser ut som det gör kan också hjälpa oss att kunna hantera framtiden. Det kanske är naivt och så, men det är ändå, man måste kunna förstå vad det är man ser för att kunna bearbeta det, kunna hantera det. Och det är viktigt. Och det är väl en ambition med boken.
Ja, men för boken är ju liksom ett hopkok av dina gamla texter, organiserade...
Hopkok skulle jag väl inte använda som.
Nej, okej. Men det är en presentation av dina gamla texter.
Tack, det är mycket bättre.
Ja, som utgår från 1979 som en pedagogisk ram för att förstå liksom...
Exakt.
Och sen så har du delat upp det tematiskt efter geografiska områden, skulle man kunna säga. Ja. Även om mycket handlar om, allt handlar om islamism.
Ja, på ett eller annat sätt så gör det.
Men jag fick känslan när jag läste boken att det här är en vad var det jag sa-bok?
Ja, men det kan jag tänka mig att du kunde tänka.
Nej, alltså att du känner att
jag
så.
Det är inte du den första som har sagt, faktiskt. Ja, just det, jag fick den frågan för ett tag sedan. Vad har du för agenda? Alltså, jag har väl ingen agenda? Jo, det har du visst. Du är arg på folk. Du är arg för att man inte har sett det här.
Jag känner ingen ilska när jag läser den, men när man läser den och så ser man men det här skrev du 2012, det här skrev du 2006, det här är från och sen så det är liksom, det är ju ett antal år där.
Ja, det är,
och du har ju
så
fått rätt på i princip varenda punkt.
Ja. Visst. Det var väl kanske inte det som jag hade som tanke när jag skrev boken, att vad var det jag sa, men det hur ska jag uttrycka det? När jag skrev den och så tänker jag, okej, det här skrev jag 2006, det här skrev jag 2008, det här skrev jag 2010. Och det var väl fan att det inte skulle ha fastnat tidigare. Ska jag väl erkänna att jag kanske tänkte ibland. Men det var ju så, det är ju så. Och det finns ju naturligtvis många förklaringar till det. Men poängen är väl kanske också att lyfta det faktum att om man tittar riktigt noga, vad ska vi säga, med någon sorts... upplysningsmässig friskhet att gå ut nu och försöka se vad det är du ser här. Försök att lägga bort dina fördomar. Titta på verkligheten som den ser ut. Ta bort liksom dina filter, dina ideologiska filter, dina religiösa filter. Se vad det är du ser. Jag citerar ju någon som säger det där i boken också, att om man gör det så kan man förstå väldigt mycket av det som sker redan när det sker. Det var ju inte så att det inte fanns personer i till exempel USA då när man stödde när CIA skulle stödja de här olika grupperna via Pakistan och Söderån. Det var ju inte så att det inte fanns personer i USA som, men vänta nu lite här. Är det de här grupperna vi ska stödja? De är emot jämlikhet, de är liksom emot kvinnofrigörelse, de är konservativa, de är antisemitiska. Är det verkligen de vi ska stödja?
De var för Gud. Och Reagans årtionde i USA 80-talet var ett väldigt gudaglatt årtionde.
Det var ett gudaglatt årtionde, men det fanns ju människor som sa det här då ändå, trots allt. Så att min poäng är väl också det att visa att om man tittar noga så kan man faktiskt se saker. Och framförallt idag då, så kan man förstå varför det blev som det blev till viss del. Och i det ligger ju en möjlighet att kunna hantera framtiden.
Så ska vi, för nu avgår Trump snart.
Mm.
Jag tror inte att han kommer hålla sig kvar.
Nej, får vi verkligen hoppas att han inte gör.
Ja, fast alltså, det är ju bara två grupper av människor som tror att Trump kommer vara kvar. Det är Trump.
Ja.
Och det är vänstermedia.
Vänstermedia?
De är ju övertygade om att han kommer behålla makten på något sätt. Liksom så här, han kommer aldrig släppa ifrån sig det här.
Ja, men vad har du läst det någonstans?
Ja, det har jag läst i massa med tidningar under rätt många månader nu. Jag skulle nog säga att så fort Trump blev vald så uppstod det någon sorts mediekonsensus om att han hade ju stulit det här valet. Och nu gick de in i motståndet. Alltså de kallade sig till och med för The Resistance. Mm. Det finns sådana kepsar.
Jag vet.
Och sen så ansåg de att det här var illegitimt i 4 år. Och redan tror jag, den första artikeln jag hittar som säger det rätt ut, tror jag är från mars 2020 kanske. Där de uttryckligen säger att han kommer antagligen inte släppa ifrån sig presidentämbetet oavsett hur det går i valet. Då börjar de här artiklarna komma.
Okej, okay, all right.
Sen Trump börjar placera redan i, jag tror det är i maj, börjar han placera att det är fusk.
Mm, just det, jag kan inte, om jag förlorar så är det fusk.
Så båda sidor hade ju planterat liksom att det här valet kommer oavsett vad inte vara riktigt legitimt.
Nej.
Men vad är det Trump, men var inte det jag tänkte du lyckades styra om mig där, men det jag tänkte på, vad har Trump åstadkommit i Mellanöstern ändå under de här 4 åren?
Ja.
Bra och dåligt.
Ja, bra och dåligt. Han förvärrade ju, om man ska börja med det dåliga då, han förvärrade ju det som började faktiskt under Obama när USA mer eller mindre började dra sig ur Mellanöstern. Och det var ju obra, skulle man som vi säger i Hälsingland, på olika sätt. Det finns ju många exempel, men ett bra exempel är ju när han beslöt sig för att man skulle lämna kurderna i sticket i norra Syrien. Det var ju bara... Och det faktum att han inte hade någon form av strategiskt tänkande kring Mellanöstern heller. Men det är ju för sig inte så många som har haft. Men det hade han ju verkligen inte. Jag skulle säga att det positiva som har hänt under Trumps administration, det är det som har hänt de senaste månaderna. Alltså när Israel har formaliserat förbindelser, som i och för sig hade funnits en ganska lång tid, med Bahrain och Förenade Arabemiraten. Och en del andra också kommer ju följa efter här. Fast det är väl mindre Trump. Jag skulle då vara så ofin så att jag skulle hävda att det där är nog mera än ett resultat. Det är definitivt ett resultat av förbindelser mellan Israel och de här länderna som går tillbaka nästan 20 år. Alltså det har funnits jättelänge. Det har inte bara varit offentligt. Så det är det viktigaste grundarbetet har gjorts mellan de här gulfländerna och Israel under lång, 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 lång tid. Men sen också en sån som Berkovich som jobbade i den administrationen bakom kulisserna. Och även en sån som Jared Kushner, som jag kanske inte övrigt har så mycket gott att säga om, men här har han varit en viktig person. Det är mindre Trump än de här andra personerna som har jobbat bakom kulisserna. Sen kan han ta åt sig äran av det. Det har han ju redan.
Ja, det hände ju under hans...
Ja, och det ska man inte...
Det var inte Obama som gick in i Pakistan och sköt Osama bin Laden i huvudet. Han gav order om det möjligtvis.
Ja, precis. Men... Ja, och jag har inga problem med det alls. Utan det är, när vi ändå pratar om det, det tror jag är den öppningen mellan Israel och de här länderna är viktigare än vad jag tror att det har presenterats som i Sverige. Därför att det går på djupet på ett annat sätt. än till exempel ta Israels fredsavtal med Egypten och Jordanien. Det är väldigt kalla freder. De har i och för sig funkat när den har hållit, men det har ju från både jordansk och egyptisk sida så har man ju på olika sätt motarbetat en form av, så att säga, förbindelse mellan folken. Så är det inte här med de här länderna. Och det är oerhört viktigt, tror jag. Därför att det är ett paradigmskifte, skulle jag säga. Som vi sa i podden med Nathan Sachar senast. Och det kommer att ha betydelse på sikt på ett sätt som jag tror kan förändra hela bilden här. Så det var definitivt positivt. Det har jag inga problem att bjuda på.
Han dödade Soleimani.
Ja, till exempel.
Han dödade al-Baghdadi. Mm. Alltså fortfarande inte personligen. Nej. Han åkte inte dit, sköt dem. Men...
Nej, det hände under hans watch, visst.
Och sen så har vi då Turkiet. Och det är ju, Turkiet ringde ju honom, eller Erdogan ringde väl Trump och sa, vill du ha hotell i Ankara?
Ja,
så precis. Måste du skita i kurderna.
Ja, exakt. Och det är naturligtvis den stora kritiken mot Trump när det gäller just Mellanöstern. Att han har, och det är inte bara där, att han har varit med och skapat ett vakuum. Och politiska vakuum, de fylls oftast ganska snabbt. Och i det här fallet så har man ju släppt fram the bad guys, big time. Alltså Erdogan nämner du. Nasrallah, Rouhani, alltså hans försök att knäcka Iran har inte lyckats heller då, på grund av en massa olika skäl. Så att de här... Det här amerikanska, nu är väl inte, det är ju ingenting som är oåterkalleligt. Så vi får ju se vad Biden-administrationen gör här. Men poängen är väl att politiska vakuum tenderar att fyllas av någon. och för till exempel en sån som, för att ta en annan auktoritär person, Putin. Han har ju lyckats placera sig som en viktig person, spelare, inte bara i Syrien utan i Mellanöstern överhuvudtaget, on the cheap. Han har inte behövt anstränga sig så värst mycket. Därför att
vad är Putins intresse här?
Putins intresse är framförallt att ha en roll, de här baserna i västra Syrien vid Medelhavet. Det är hans absolut viktigaste poäng här. Och att ha ett inflytande över vad fortsättningen kommer att vara. Att ha ett politiskt inflytande där. Jag menar, en amerikansk hangarfartyg, eller det israeliska flygvapnet, kan slå ut ryssarna. Men alltså de resurser som de har idag i Syrien, om de skulle vilja. Det är inte
de ryska svåra. Baserna i Syrien, ja, men inte Ryssland.
Nej, men de ryska baserna och de ryska så att säga, militära närvaron. Den är inte alls speciellt stor, men den räcker.
De måste ha tillgång till Medelhavet.
Ja, det är det som är hans stora, naturligtvis.
Men har inte ryska oligarker redan köpt upp hela Antibes? Då har de ju tillgång.
Så kan man, eller Cypern, så kan man ju naturligtvis säga. Det finns ju ett, visst, men det är ändå en poäng att ha en militärbas där. Så det är det viktiga. Och det har han kunnat göra egentligen utan att någon egentligen har försökt hindra honom. Iran likadant. Och det hör ju ihop med det här idag då tämligen kaotiska, oroliga situationen som vi har i Syrien. Jag ser idag väldigt få tecken på att det där skulle kunna ändra sig på kort sikt. Men som sagt, för Ryssland så spelar det ingen roll att det är kaos.
Nej.
För dem spelar det roll att de har de här baserna, har den här kontrollen och har det här inflytandet. Det räcker. Sen om syrierna gör sitt bästa för att skära halsen av varandra, det bryr sig inte om i Moskva. Så länge det inte går ut i de ryska intressena. Det gör det ju inte än. Så att det kommer, oavsett vad som händer nu då, så kommer det, tror jag, ta väldigt lång tid att bygga upp det här förtroendet för USA igen. Därför att det har tappats, det har liksom naggats i kanten under flera år, faktiskt före Trump.
Ja, absolut. Jag menar, att kurder skulle lita på USA, det förstår jag inte. Nej, men det, för det fem öre, de har blivit svikna varenda gång.
Av alla. Men å andra sidan, vad hade de att välja på? Jag menar, du får använda den hand du får liksom. Och som sagt, och det som det tragiska med det, det finns mycket när det är kurderna som är tragiskt, men är ju det att Trumps manöver där då i höstas var ju att de tvingades välja mellan pest och kolera. Och då valde man kolera då i form av Assad. Men det är ju inte det är ingen långsiktig lösning naturligtvis.
Men framöver då, vad kommer Biden att åstadkomma som Trump har förstört då, tänker du?
Det vet jag ju inte då. Det beror ju lite på vilken...
Nytt avtal med Iran, ger dem massor med pengar.
Ja, det är möjligt.
Så de kan beväpna Hezbollah, Houthi-miliser, Hamas.
Ja, nu har han ju sagt att de är beredda att gå tillbaka till det här kärnavtalet, men då inte med men med andra villkor vad det gäller de icke nukleära frågorna. Det återstår ju att se om det blir så. Jag kan inte riktigt, ja, men jury's still out. Vi får ju se vad han bestämmer sig för att lägga krutet någonstans.
Och ska han då bryta sitt samarbete med Saudi?
För USA, ja, det har jag väldigt svårt att tro att han gör.
För nu är det ju Saudi mot Iran.
Ja.
Ja, och de driver proxykrig mot varandra i Syrien, i Yemen och lite i Israel om man räknar Hamas och islamiska jihad där.
Ja, visst. Nej, jag har svårt att tro att Biden kommer att jag tror att fokus för honom kommer att ligga hemma i USA mer än i Mellanöstern. Om jag tror att man kanske kan börja förhandla om att USA ska kliva på det där tåget igen, men ingen utöver Iran i Mellanöstern är intresserad av att USA kliver på det där tåget eller det där avtalet utan att man omförhandlar det iranska icke-nukleära frågorna. Det kommer inte, och det tror jag nog att Biden inser. Det kommer inte fungera alltså. Alltså det var ju redan en av de stora svagheterna med det ursprungliga avtalet, att man liksom bortsåg från de frågorna. Och den läxan har man väl förhoppningsvis lärt sig, att det var inte något bra. Så det tror jag inte att han kommer att göra, utan att även om Iran säger vi kan godta det, men då måste alla sanktioner upphöra. Så lär det inte bli.
För det här avtalet är ändå från Obamas tid.
Det.
Och den där röda linjen mot al-Assad i Syrien, det var Obamas röda linje som han, eller linjen i sanden som han sen sket i. Så han hade ju kunnat stoppa det.
Absolut, absolut.
Men det gjorde han inte.
Nej, det gjorde han inte.
Och Trump drog sig tillbaka från, alltså han ville ju...
Ja, han brydde sig väl aldrig om att han gick ju bland annat till val på att han skulle dra ur USA ur onödiga krig eller vad det var han skrev. Eller sånt där.
Isolationism. Ja, ja. Och det började han leverera på. Det var några av de roligaste månaderna i mitt liv personligen. Var när han började dra sig ur alla de här... alltså, kalla hem alla militärbaser. Mm. Och så bryter ut krig överallt. Och plötsligt... Alla de här människorna som jag identifierar med vänstern i sociala medier och på internet, som alltid har skrikit om att USA måste dra sig ur och de måste dra sig ur och måste dra sig ur. På mindre än en millisekund så vände de alla 180 grader och började skrika på att USA måste in. USA måste in.
Ja, det är sant.
Och jag kunde för en gångs skull bara kommentera, ja men ni har ju tjatat i alla år här om att de ska dra sig ur. Och nu drar de sig ur. Det här är vad som händer när de drar sig ur. Och nu vill ni ha in dem igen. What's the deal, kompis?
Nej, det är intressant. Visst, jag håller helt med dig. Och återigen, det här var ju ganska förutsägbart ändå, får man väl ändå på säga. Alltså, det var väl, vad trodde man skulle hända då? Som sagt, politiska vakuum är vakuum under väldigt kort tid. Så det håller inte. Men som sagt, vi får ju se. Jag tror att USAs förhållande med GCC-länderna är alldeles för viktigt för att man skulle lättvindigt liksom... Iran väger inte riktigt lika tungt, det gör det inte. Och det kommer inte göra när man står än heller. Så det tror jag inte på någon förändring. Men jag tror att det kommer att... Jag tror att man från amerikansk sida kommer att försöka omförhandla det här avtalet för att kunna återansluta sig till det, tror jag, på olika sätt. Sen om det kommer att gå eller inte, det vet jag inte. Och var någons röda linje går, det vet jag inte heller.
Och vad skulle då väst få ut av det här avtalet?
Ja, det absolut viktigaste, det är ju att förhindra att Iran får möjlighet att kunna tillverka kärnvapen. Såklart. Det har ju varit poängen hela tiden. Vad man inte tillräckligt uppmärksammade den första avtalet från 2015, det var ju att man bortsåg som sagt från de här icke-nukleära frågorna. Och det var ju där som Iran verkligen hade, det var ju där som Iran var aktiv egentligen mer än på något annat sätt. Att stödja de här olika destruktiva rörelserna runt om i Mellanöstern. Så det var ju, där borde man ha lagt mycket, mycket mer akut, och det var en av svagheterna.
Men Iran vill ju känna sig trygga.
Ja,
om
visst.
Man ska se det från deras perspektiv.
Ja, ja, ja. Nej, men, och det har
och antingen så har man kärnvapen och då är du trygg på ett sätt.
Ja.
Bortsett från att du sover på en jättestor vätebomb.
Ja, ja. Just det. Precis. Jag vet inte om jag kan säga att det är tryggt. Men jag skulle
eller nog... så destabiliserar du dina potentiella fiender.
Det är lite som ryssarna där. De gör det också, grannarna. Så gör man. Och det är ju ett sätt som Iran har Så har ju Iran arbetat egentligen sen revolutionen. Att, för då var ju poängen också att man skulle, det kanske vi skulle sagt i början när vi pratade om iranska revolutionen, att man ville ju sprida det här på olika sätt.
Shia-islam.
Ja, precis. Och sin syn på det här. Och så att säga ville återta, man ville ta rollen som den viktigaste muslimska representanten här i regionen. Och det gjorde man då delvis genom att stödja olika shia-organisationer, shia-miliser runt om i Mellanöstern. Och det vill man, så har man ju arbetat hela tiden. Men så arbetar man i Syrien idag också. Så att det är ingenting nytt i sig att man gör det. Och det kommer man naturligtvis att fortsätta med. Så jag har svårt att se hur USA ska kunna bli en del av det här avtalet igen. Med mindre än att det omförhandlas ganska ordentligt. Och det har jag svårt att se att den nuvarande iranska regimen ska kunna gå med på.
Ja,
tyvärr, jag är ganska pessimistisk där. Men det är ju ändå det man har sagt att man inte ser.
Så du har för övrigt startat en podd?
För övrigt så har jag gjort det.
Precis. Vad handlar den om?
Den heter ju Mellanösternpodden. Så
vad handlar den om?
Ja, Mellanöstern.
Vilken överraskning. Ja, men det var inte själv.
Nej, det är jag och Rikke Norman, journalisten Rikke Norman som har den. Vi satte igång med det nu i oktober här.
Hur många avsnitt har ni släppt?
Vi har släppt 5.
Och hur länge hade ni tänkt att hålla på?
Ja, vi hade nog inte tänkt sluta.
Nej, tills det blir fred i Mellanöstern.
Ja, eller hur? Vi ser att vi har en roll att spela här. Så länge det går ekonomiskt så kämpar vi väl på.
Men så vad är tanken med podden?
Ja, tanken med podden, tanken med podden har växt fram under ganska lång tid. Jag har fått lite propåer under årens lopp här av folk som tycker att jag skulle starta en podd om Mellanöstern. Och nu under sensommaren så tänkte jag att men det kanske inte är så det med det. Så då snackade jag med Rikke om det och sen så tog jag kontakt med ett företag här i Stockholm som jobbar med det här och hörde mig för lite. Ja, och sen så lyckades få ihop lite pengar så vi kunde börja i alla fall. Så tänkte jag, men vi kör, får vi se hur det går. Och det har varit jättekul att göra den och vi har fått i alla fall positivt gensvar so far. Och har avverkat en del olika ämnen runt om i Mellanöstern och så, om islamism bland annat. Och tanken är ju att försöka vara bred här, va? Att det ska handla om väldigt mycket olika delar av Mellanöstern. Nu efter jul till exempel så kommer vi ha författaren Tina Thunander här som ska prata om kvinnor runt om i muslimska länder och vad islamismen har påverkat dem. Så att det är många olika ämnen som det handlar om.
Så ni är en sorts komplement till public service Mellanösternbevakning?
Ja,
som består av Cecilia Udén.
Det kan man väl säga att det är ett komplement till dem. Ja, precis.
Som alltid lite fåordig, Magnus Norell. Så ja. Har du någon sista förutsägelse att säga här om Mellanöstern innan vi packar ihop den här podden för dagen?
Jag tror att det vi ser idag det är nog det vi kommer att se under viss tid. Jag menar, det är ett ämne vi inte har tagit upp här alls idag, men om en av effekterna av de här tre händelserna var ju på sikt också den så kallade arabiska våren då, för drygt ett decennium sedan. Och efterdyningen av det ser vi också fortfarande, och de har ju varit de har inte lett till den här förhoppningsfulla demokratiseringen som man då hade kanske tänkt sig att det skulle...
Vilket du förtjänstfullt visar i artiklar från tiden, att du redan då sa att
Det kommer inte göra det, för att det fanns ingenting att bygga på. Du måste ha någonting att bygga på. Har du inte det, och det tar lång tid att bygga de här institutionerna. Det måste finnas förutsättningar för det fanns inte. Så det kanske inte heller var någon överraskning direkt.
Och nu finns det ännu mindre grad.
Exakt, precis. Och det tror jag vi får lära oss att leva med. Tror jag. För att jag ser inga tecken på att det där ska ändra sig. Det som är positivt här, det är återigen de här öppningarna mellan Israel och en del av GCC-länderna och andra arabländer också. Och det tror jag är en process som kommer att fortsätta, därför att vad man har insett i de här länderna är ju det att det funkar inte liksom att vara kvar i 1970-talet. Saker och ting har ändrat sig. Och det måste vi förstå. Och det går att ha förbindelse med Israel och ändå stödja en palestinsk stat. Och det tycker man ju man borde ha fattat för ganska länge sedan. Men okej, bättre sent än aldrig. Och det är det positiva här. Och ifrån ur detta så kan det växa någonting bra, tror jag. Men när det gäller demokratisering och mer frihetliga samhällen, så tror jag vi kommer att få, dessvärre få vänta ganska länge.
Några hundra år?
Kanske.
För som du konstaterar vid ett flertal tillfällen i boken så handlar det ju om att den muslimska världen måste lära sig skillnaden mellan den jordiska makten och den himmelska makten. Och ja, det är ju inbyggt i islam att det är samma makt.
Det är ju den stora konflikten som islam har brottats med under lång tid. Det här politiska och det religiösa. Man måste, det finns inga exempel, vare sig historiskt eller nutida, på riktigt goda, demokratiska, fria samhällen som inte har separerat det religiösa från det politiska. Det måste man göra, annars kommer det inte fungera.
Tack så jättemycket för att du kom förbi, Magnus Norén.
Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Magnus Norell och länk till både 1979 och arvet efter politisk islam och Mellanöstern-podden. Magnus Norells nya podd som han har tillsammans med Ricky Neumann hittar du på hemsidan magnusnorell.com. Om du mot all förmodan inte lyckas surfa in på magnusnorell.com så hittar du länken till Magnus sida på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit står i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På aronflam.com hittar du också länkar till Magnus Twitter och Facebook. Stort tack till dig som stöder Dekonstruktiv kritik via Patreon, Swish, Bitcoin eller PayPal. Du är, ta mig satan, en kapitalistisk hjälte. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik kan du göra det på patreon.com/aronflam i ett ord, på Swish 0768943737, 0768943737, via PayPal eller med Bitcoin. Om du inte stöttar Dekonstruktiv kritik, vilket jag inte förstår varför du inte gör, så kan du i alla fall göra det på patreon.com/aronflam i ett ord. Eller på Swish 0768943737, 0768943737, via PayPal eller med Bitcoin. Och du finner alla sätt att donera på i beskrivningen av det här avsnittet, oavsett vilken plattform du lyssnar på, som vanligt. Om du vill ha något mer substantiellt för ditt bidrag rekommenderar jag dig att besöka hemsidan aronflam.com där det under fliken merchandise finns t-shirts, muggar och hoodies med upplyftande budskap som "Your feelings are hurting my thoughts" eller "Krossa socialismen". Tänkvärda och upplysande budskap som din omvärld förtjänar att få del av på din kropp eller kaffekopp. Jag har också tagit fram två paket, en box Y och en box K, som innehåller en massa godsaker för dig som letar efter den perfekta julklappen till den du älskar. Allt det här finns alltså på hemsidan aronflam.com där du också hittar affischen, en svensk brottsling, och "Det här är en svensk tiger" på både svenska och engelska. Har du inte läst den än, bör du göra det. Jag heter Aron Flam. Tack för att du har lyssnat. Till nästa gång, ha en god tidsenhet.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.